Den här sången ersätter läsningen av evangelietexten. Och ni kan, om ni vill läsa den själva, så finns den på sidan 1719. För att jungfru Maria, den här berättelsen om hur hon får det här uppdraget, det finns mycket att säga kring den. Men främst handlar ju det här om tro. Om Marias tro. Och precis som ni har varit förtroendevalda och fått ett uppdrag, så fick Maria ett uppdrag. Såg lite annorlunda ut. Hon skulle föda en son. Och förutsättningarna var inte så väldigt tydliga. Hon vet inte hur det ska gå. Hon vet inte hur det ska gå till. Hon är ung, hon har inte varit med om så mycket. Men hon svarar i tro. Må det ske med mig som du har sagt. Hon vågar. Hon vågar låta Gud vara med och styra hennes liv. Hon vågar lita på det uppdrag som Gud har gett. Att det här kommer att ordna sig. Tron på jungfruns födseln handlar framförallt om livets kraft. Livet som segrar över det omöjliga. Livet som besegrade döden. Och som inte lät sig hindras eller formas efter en given mall. För livet som kommer från Gud är obändigt och inte möjligt att begripa. Men kraften ser vi varje dag som vi själva går här på jorden. För livets kraft finns ständigt runt omkring oss. Finns i oss. Livet som Gud har skapat, som ständigt föds på nytt. Vi ser det i barn, barnbarn, fåglar, blommor och så vidare. Guds kraft påminner oss om tron på livet. Tro på Gud. Så tron på livet är varje dags tro. Varje dags liv. Som vi får ta del av i glädje. Nu tänkte jag gå över till de här frågorna som ni har skickat, som jag har fått både muntligt och via mail. Klockan är mycket, men jag ska försöka vara lite snabb. Nu är det så, de här finns också skriftliga om någon vill ha det efteråt, de här svaren. Så ni nu kommer att få. Som finns längst ner här. Den första frågan var, hur kom Gamla testamentet till? Och hur vet man vad som hände innan det skrevs ner? Alltså, hur vet man de här, alltså, innan man började skriva ner det? Hur kunde man hålla reda på det här? Och det här med Gamla testamentet tycker jag själv är väldigt intressant. För det finns ju mycket att säga och fundera kring det hela. Abraham föddes i Ur, i sumernas rike. Har ni talat om sumerna? Sumerna var ju enorma initiativtagare och pionjärer när det gäller jordbruk. De var först i världen med skriftspråk. Geometrin använder man i skolan idag. Och så vidare. Det finns en lång lista som sumerna var väldigt mycket före sin tid. Abraham kom ifrån sumernas rike. Som ju låg vid Eufrat och Tigris. Och man tror att de kom till någon gång på 500-talet före Kristus. Och sen så fortsatte man ända fram in på 1000-talet. Man tror ända fram till 100 år före Kristus. Och det finns då i det här sumerska riket saker som är intressanta ur Gamla testamentets perspektiv. För det första så förekom människooffer i sumeriska riket. Och om ni då tänker på berättelsen om Abraham och Isak. Så ur ett sumeriskt perspektiv så var det en naturlig handling. Men nu ur bibliskt perspektiv så säger Gud stopp. Du ska inte ägna dig åt det man gör i det sumeriska riket. Du ska inte offra människor. Man hade också i det sumeriska riket så trodde man på en den högstes gud som hette El. Som man i Bibeln då menar, liksom Abraham hade med sig sin tro på den högste guden El som kallade honom ut ur det här riket. Och där hade man då ett bildspråk redan från början. Som man kunde då teckna ner berättelserna. Och det innebar att berättelserna till exempel om Noa, om jättarna, om Babels torn. Förmodligen är, man vet att en del av dem är nedtecknade i det sumeriska riket. Någonting som Abraham hade med sig ifrån det sumeriska, sin historia. Och sen så gjorde man då en tolkning av det utifrån det Israels Gud. Att det var Israels Gud var närvarande redan där och då. Innan man började skriva ner Gamla testamentet så var det ju en muntlig, man spred berättelserna muntligt. Och då tänker vi naturligtvis på den här viskleken. Att om man viskar ett ord till, om man står i en ring och viskar ett ord, så det man sa från början har ingenting att göra med det som kommer fram på slutet. Det blir någonting helt annat. Men här levde man i en tradition där man lärde sig hur man skulle komma ihåg det som sades ordagrant. Det vill säga att man hade en helt annan tradition, man hade skolor i att lära sig det här. Så det innebär att innan man började skriva ner det så hade man traditionen av att lära muntligt till varandra. Sen så finns det ytterligare en aspekt vad som hände innan man började skriva ner det. Och det är lokala platser i Israel. När ni läser Johannes evangeliet om kvinnan vid Sykars brunn så står det Jakobs brunn. Alltså berättelserna knöts till platser. Så när man läser om patriarkerna så finns det väldigt många platser angivna. Och de platserna blev heliga platser. Så vid de platserna så firade man och hade liksom fester för det som hade hänt där. Att här hade Jakob sett sin dröm eller här hade den gjort det. Så alltså, platserna hade betydelse för att bevara kunskapen om de tre patriarkerna. Så allt det här gjorde ju tillsammans att det fanns en källa av muntliga traditioner, av platser, lokala kultplatser som gjorde att Gamla testamentet fanns, eller liksom berättelserna fanns tillgängliga. Och när man då började skriva ner dem på 900-talet så hade man en källa att skriva ner dem ur. Men man skrev ju inte som vi liksom gjorde något kronologiskt berättelse, utan varje händelse hamnade i en bokrulle. Och så hade man olika bokrullar då som man läste de här berättelserna ur. Det är först med Moses och lagen som man började liksom strukturera upp det hela. Och man tror väl att i slutet, någon gång i övergången där när man kom in i Israel, att man på något sätt började formulera det hela. Men den äldsta bevarade texten som man tror finns skriftligt i Bibeln, det är Deborahs sång. Nu vet jag att man diskuterar det. Men Deborahs sång i domarboken anses vara den äldsta nedtecknade berättelsen eller stycket. Det var fråga ett. Har ni mer frågor om det här så får ni ta det sen. Men det förklarar lite hur det hela. Och sen så började man då, prästerna började teckna ner alla berättelser. Och sen från att Israel blev en nation med David så skedde ett konstant. Så övergick man till att vara ett skriftspråk eller skriftfolk. Så allt skrivs ner. Till och med profeterna tror man ju har haft sekreterare som skrev ner deras profetior. Då tar vi fråga två. Varför vill Gud uppmana till krig och ha ihjäl vissa folkslag? Är det någon som har funderat på den frågan? Det är en sån här fråga som man ofta har. Det finns ett begrepp då som används i Gamla testamentet. Att viga åt förintelse. Och det kan handla om folkslag, det kan handla om enskilda. Men för att förstå det här helt och fullt så måste man komma ihåg att Gamla testamentet handlar om Israels folks överlevnad. Att Israels folk ska överleva och som det står i löftet, Abraham ska växa och bli ett stort folk. Det är på något sätt den överordnade tanken med det som händer och sker. Och det här att viga åt förintelse, det grunden bakom det uttrycket är att man vill utrota det onda ur Israel. Alltså man vill utrota det onda. Det är det som det hela handlar om. För det onda såg sig som ett hot mot Israels folk. En sån här tydlig berättelse där det här beskrivs väldigt tydligt, det är i Domarboken 20. Som handlar om skändandet av en kvinna i staden Giva. Där förövarna blir föremål för folkets vrede. Hela Israels övriga stammar samlas utanför staden. För att ta hämnd och utrota det onda ur Israel, står det. Så de vigdes åt förintelse därför att det onda hade kommit in i Israel. En av de första krigen som handlar om det här, det är amalekiterna som vigdes åt förintelse därför att de hade anfallit Israels folk i öknen när de var som mest sårbara. Och därför såg man dem som ett extremt hot. Som man inte skulle kunna bli av med. Och nu skulle då hämndens dag komma. Men då skulle man komma läsa att keniter som bodde tillsammans med amalekiterna. De skonades den här dagen. De fick lämna området innan Israels folk gick till angrepp. De fick en förvarning. Vi kommer att anfalla alla keniter. Var vänliga liksom. För er egen skull. Lämna området. Så Israels krig var inte urskillningslöst mot allt och alla. Det fanns alltid ett extremt tydligt syfte med det hela. Men när man läser Gamla testamentet ska man komma ihåg. Gud ville aldrig krig. Man tror att det är Gud som ville, men Gud ville aldrig krig. Däremot ansågs det vara något nödvändigt ont för Israels folk. För när Herren strider så sker det på helt andra villkor. Han sände hagel. Josua skulle ha kommit med 300 man och anfalla en stor armé. Herren sände en ängel som spred förvirring. Alltså det finns, när Gud strider så sker det på helt andra sätt och helt andra villkor. Och det är det här som blir det problematiska för Israels folk, för de vill ta åt sig äran. Men det här handlar alltså om att inte släppa in det onda eller avgudadyrkan i Israels rike. Det var ett hot mot Israels tro och överlevnad. De här lokala kultplatserna som jag pratade om var problematiska. Det var att de låg ofta i områden där det fanns andra folk. Och den här konflikten med Baals, alltså Baal som var då en kananeisk gud, det skedde ofta i närheten av de här kultplatserna. Därför att man ganska lätt övergick till att fira fruktbarhetsriter istället för som tidigare hylla Gud och tacka honom. Och därav så kom de här konflikterna och förintandet av avgudarna. Så Israel fick inte ta något krigsbyte. Och det är det här som blir det problem, eller det som verkar så, förintandet sker för förintandets skull. Nej, man fick inte ta något krigsbyte, för man fick inte kriga av ekonomiska skäl. Man fick inte kriga för egen vinnings skull. Utan allting skulle helgas åt Gud. Det gjorde att de här krigen var så speciella. Det är därför de verkar så våldsamma. Och i vårat perspektiv så är de våldsamma. För vi lever i Nya testamentets tid. Och i Nya testamentet så handlar det inte längre om Israels folks överlevnad, utan om det nya riket som saknar nationsgränser och som därför inte behöver försvaras med hjälp av krig. Då tar vi fråga 3. Hur skapades... angående Nya testamentet funderar jag också över vem som gjort urvalet och vad som ska stå där. Och varför just dessa? Finns böcker och brev som togs bort för det blev för mycket? Finns dessa kvar? Är det något ni har funderat på? Då kan vi säga följande. Det är ganska enkelt att svara på den här frågan. Kyrkomötet 363 efter Kristus i Laodikeia bestämde vilka böcker som skulle ingå i Nya testamentet. Det var alltså biskopen över hela Europa, runt Medelhavet, som var med och fastställde. Och det var lite bråk om det här. Men man ställde 3 krav på att det skulle tillhöra Nya testamentet. Det skulle vara av apostolisk ursprung. Det vill säga, antingen skulle det vara en lärjunge som var med vid författandet, eller också någon som hade en kontakt med en apostel, en lärjunge. Är ni med? Alltså någon av Jesu 12 lärjungar, eller Paulus då, som hade kontakt med lärjungarna i Jerusalem till exempel. Det var grund nummer 1. Det skulle ha så nära anknytning till Jesus, hans lärjungar. Sen skulle det här funnits med i den kristna församlingen från början. Den skulle alltså vara författad och allmänt känd bland de kristna. Och sen skulle den ha en lära som överensstämde med det som förkunnades i den första kristna kyrkan och som man då ansåg sig känna till och leva efter fortfarande. Som hade med tron och Guds frälsningsplan att göra och som inte stred mot den här. Och de här 3 kraven var det som gjorde att det blev den här samlingen. Vid sidan om finns det då flera böcker. Man pratar idag om Thomas evangeliet och Maria evangeliet. Maria evangeliet som ibland nämns, det skrevs på 300-talet. Har ingen anknytning till så att säga apostlarna, utan det handlade om kvinnans ställning i kyrkan. Så några ville liksom lyfta upp. Eftersom man i samband med 300-talets institutionalisering så försvagades kvinnans ställning i kyrkan. Så att det här är ett ganska enkelt svar på hur det hela. Sen har vi fråga 4. Hur ska man tolka Bibeln när man läser? Och det är ju en svårare fråga. Alltså när jag läser, hur ska jag göra? Hur ska jag tolka Bibeln? För när vi läser Bibeln så gör vi det utifrån våra egna behov, livsförhållanden, personligheter, vår kunskap, men också vår Guds uppfattning. Hur ser vi på Gud? Är det en domare, är det en fader? Eller är det en kärleksfull fredsstiftare? Men när man läser Bibeln så finns det flera nivåer man kan komma ihåg. Det första är att man kan göra en individuell tolkning. Och den bygger på, vad säger ordet mig här och nu? Det kan vara känslomässigt, eller det kan vara att man känner sig tilltalad i en viss specifik situation. Det kan i princip vara vad som helst. Där Bibelns ord plötsligt rör vid oss som människor. Och det är helt oberoende av övriga tolkningar. För det är någonting som är personligt för dig. Och läser vi Bibeln så kan vi vara ganska säkra på att den här beröringen gäller dig. Och den kommer från Gud. Men det är ingenting som man kan lyfta upp som någon slags generell lära. Utan det här handlar det om mig. Jag har varit med många som har försökt göra den här personliga beröringen till något slags generellt. Det här ska alla göra. Men så är det inte. Det här är din beröring vid läsningen. Sen har vi då frågan om tro. Som är då en lite större. Man lyfter upp den nivån. Att det handlar om din tro. Men också människornas tro. Och vår brottning med tro. Och mycket i Bibeln handlar om människors relation till Gud och tron på Gud, om vi läser det noga. Det är där den blir lite mer allmängiltig. Från människor är vi människor och alltid varit människor. Alltid haft frågan om tro. Så i Hebreerbrevet tar upp det här. Människors tro är det som är liksom förebilden när man läser Bibeln. Sen så skildrar Bibeln ett historiskt skeende. Den är en historiebeskrivning. Hur Gud lever i historien. Och då kan man försöka se hur fungerar utvecklingen. Och så kan man använda det och tolka vår tid. Agerar Gud idag i det historiska skedet? Och sen har vi då den fjärde nivån. Nämligen Bibelns läromässiga innehåll. Och det är här som nu börjar bränna till ordentligt. Därför att när man ska ta fram Bibelns läromässiga innehåll så måste man försöka förstå vad är det Bibeln egentligen vill skapa. Kyrkorna strävar efter sin tolkning. Och hitta slutsatser, läromässiga principer som ska gälla för den kristna gemenskapen. Men när man vill göra generella läror av Bibeln, då krävs det studier i ordets historia, sammanhang, kontext, författarens syfte, Guds rikets skeende. Var i historien är detta? Vad vill Gud göra där? Man måste känna till kulturen som den är skriven i. Hur man använder ordval, hur man använder språk. Och det här är ett stort jobb. Att ta fram läran. Och där får man lita på forskare och andra. Man gör det här jobbet. Men det har ju också blivit en diskussion om det här med bokstavstro och liberal. Bokstavstro är ju tron på Bibelns ofelbarhet. Och liberal är att allt är legender som man kan peka på att det finns någonting som är sant. Men det är, legenden behöver inte vara sann. Nu tänker jag komma med ett påstående. Det finns ingen bokstavstroende eller liberal. De är extremt få som är totalt bokstavstroende eller liberal. För det går inte. Utan alla på något sätt gör en kritisk tolkning av vad Bibeln har att säga. Jag gjorde faktiskt en studie på det den gång, när jag jobbade på samfundet. Så hade vi en samling och så fick folk sätta upp sig på en skala från bokstavstroende till liberal. Och så fick man kryssa in där man tyckte att man var. Det var jätteintressant. För där satt folk och liksom hävdade att vi måste vara med i bokstavstroende och bla bla bla. Och på den här skalan, vad tror ni alla hamnar? Här. Och nu har mitten här, så några var lite mer bokstavstroende, några var mitt lite mer liberala. Men i grunden var alla överens om. Ja, men man måste ju ändå kunna läsa Bibeln kritiskt. Man måste frågasätta, man måste känna till. Det finns sammanhang, det finns saker som gör att det är väldigt svårt att befinna sig här ute. Är man kristen så går det inte att vara liberal. Det liksom talar emot hela kristna uppfattningen att jag mött Jesus. Och är man bokstavstroende så finns det så mycket i Bibeln som är så omöjligt att egentligen förstå. Till exempel i Gamla testamentet så värderas kvinnor och män olika. Männen är dubbelt så mycket värda som kvinnorna. Sönerna är mer värda än sina mödrar till exempel. I pengar. Alltså man satte ett värde i pengar. Om du slår ihjäl någon så är en man värd så här mycket, en kvinna värd så här mycket. Det ska du ha i ersättning. Och det där är ju väldigt svårt att tänka sig när man då läser Nya testamentet. När Jesus säger, eller Paulus skriver, här är varken man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Så det blir ju liksom, man får verkligen se, alltså tolkningen. Hur Bibeln liksom leder det historiska skedet och så vidare. Så därför, okej, vi kan ha lite olika synpunkter. Men de är inte så stor skillnad som vi egentligen menar. Det viktiga är att se, när man ska göra sådana här läromässiga, att se sammanhanget. Då är vi inne på den sista frågan. Det finns en liten exkurs på det här. På ett papper som jag har skrivit så ni kan få med de här svaren. Om olika sätt på fundamentalister, vad de hade för syn på det hela. Sista frågan. Orkar ni? Nu har jag fått en fråga som säger så här. Som lite grann faktiskt tangerar det jag nyss sa. Jesaja 64:5, det är en profetia om Jesus och där står: lyft dina ögon och se dig omkring, alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar ska bäras fram på armen. Då ska du se dig och stråla fröjd, ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Till havets rikedomar ska föras till dig, folkets skatter ska tillfalla dig. Och så frågar man, hur kan ordet bäva finnas med kring Jesus? När man läser Jesaja så Han levde på 700-talet före Kristus, kan vi säga, när norra riket bröt samman. Så skrevs den här boken om Jesaja. Och det är en profetia om en kommande exil och ett återvändande till Sion, det vill säga Jerusalem. Sen i andra halvan så sker en uppdelning i olika kapitel som säger så här. Kapitel 40-48 handlar om befrielsen ur exilen. Kapitel 49-59 om försoning med Gud. Kapitel 60-66. Ära åt Gud och världsförnyelsen. En ny himmel och en ny jord ska komma. När det gäller skildringen av det som kallas Herrens tjänare, människosonen, eller som man säger Jesus, så återfinns de i kapitel 42, 49, 50, 53 till 55. Resten av kapitel 60 och 66 är relaterad till Jesus, men handlar inte om Jesus. Utan det handlar om Sions kommande härlighet, det vill säga det kommande riket. Så vers 60, vers kapitel 60, vers 5 innebär att det är Israels folk, eller Guds folk som man då kan tolka det som, ska frukta Gud för sina väldiga gärningar. Och det här med Guds fruktan, det känner vi ju till från Nya testamentet. Det vill säga att följa Guds vilja. Därför att havets rikedomar ska tillfalla Israel. Det här låter ju enormt. Men om ni tänker Medelhavet och all handel som skedde på Medelhavet. Om alla rikedomar från den handeln skulle tillfalla ett rike, så var det ju väldiga rikedomar vi pratar om. Det var inte några små saker. Alltså den här väldigheten, Guds väldiga gärningar, var det som imponerade i den här profetian. Så sammanhanget visar att det är inte Jesus som bävar, utan det är vi som ska leva i Guds fruktan inför Guds väldiga gärningar. Och Guds fruktan innebär inte att vi ska vara rädda, bara att vi ska vara alerta och sträva efter Guds vilja. Jag hoppas ni har fått svar på era frågor. Det finns nu papper där nere om man kan är intresserad att ta med sig hem och fundera vidare på det här. Vi avslutar med att sjunga Jag har ofta frågor, Herre.